Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
God dag allesammans. Välkomna ska ni vara till Nyhetshelgen nummer 69 med mig Maria Selander och min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist.
Tack kära Maria. Ja, nu är vi här igen.
Nu är vi här igen.
Ja, här tar oss ingen semester.
Nej, men ensam. Nej, jag ska åka på en liten minisemester här. Mitt i veckan som vi har pressat in mellan två poddar just för att inte störa sändningarna. Mm. Men du, idag så har vi en fantastisk bild på, hur talar man det?
Ja, jag vill att vi ska säga Aja Sofia. Man kan också säga Sankta Sofia. Men det här att det heter liksom på svenska Hagia Sofia, det är ju jättekonstigt. Det appellerar ju inte till någonting. Aja Sofia, sa vi. Aja är det grekiska ordet för heliga.
Ja. En svart dag för kristendomen kallar vi det, och Duran-killarna var så upprörda att de nästan grät över turkiske presidenten Erdogans planer på att omvandla då den här fantastiska helgedomen till moské igen. Mm. Så det ska vi prata om och vad det har för betydelse både för kristna, muslimer och geopolitiskt också såklart. Mm. Totalitär demokrati låter som en självmotsägelse.
Ja. Mm. Men det vi ska prata om demokrati tillståndet i Sverige, och vi ska ta hjälp av KOA, Karl-Olof Arnsberg, men dessutom av en finsk statsvetare som har skrivit en artikel där han i princip hävdar att Sverige har blivit en totalitär demokrati. Det är väl det som vi annars brukar kalla demokratur, alltså att det på ytan ser ut som en demokrati, men i själva verket finns det en hel del totalitära och diktatoriska inslag.
Mm, och begreppet demokratur var det väl Vilhelm Moberg som myntade, om jag minns.
Ja, jag tror att det var det han som populariserade det i Sverige. Jag har för mig att det kom utifrån. Men
han var redan på sin tid missnöjd, kan man konstatera, med sakernas tillstånd. Sen ska vi också prata om farliga vacciner, eller åtminstone ett farligt vaccin tror vi som de försöker trycka igenom mot covid-19. Men du Ingrid, du har fått ett intressant mail.
Ja, vi pratade ju i fredags om Frölunda Indien, så fick det vara löjligt att de nu antagligen ska ta bort ordet indianer för att det skulle vara rasistiskt. Men så fick jag ett mail, eller vad jag nu fick det, kommer jag inte riktigt ihåg, som skriver så här: tänkte att ni ville veta om Frölunda. De köpte ett gigantiskt begagnat indianhuvudfasad som sedan dess har använts som inkörsport när laget skater ut på isen. För att motivera den lite malplacerade hövdingen döptes laget om till Frölunda Indians på engelska i Sverige. Någon tänkte nog att Göteborg låg i väster, västern är bästern och indianerna är ännu bättre. Men det håller inte riktigt. Det är säkert tredje gången namnet är på debatt och jag kan inte mer än hålla med. Det är fjantigt med ett engelskt namn syftande på amerikansk ursprungsbefolkning för ett Göteborgslag från en fjuttig stadsdel. Skaffa ett jävla svenskt namn och var stolta!
Ja, och det kan man väl hålla med om delar här i att det finns fjöntigheter, men det är ju inte kanske bara det som är grejen, utan grejen är ju den här cancel kulturen som grasserar och att man får inte säga ditt och man får inte säga datt, och det har gått för långt för länge sedan. Ja. Det var väl mest det som var vår poäng.
Men det var ändå så roligt så att jag ville läsa upp det.
Ja, absolut, absolut. Observera nu att vi tycker jättemycket om Västra Frölunda, för vi har en hel del lyssnare, tittare där, så att det är inte vi som säger att det är en töntig stadsdel.
Nej. Dagens goda nyhet är att president Duda återvaldes igår. Det var ju Pols presidentval och det har varit mycket strul med det. Det har skjutits upp och den här liberala kandidaten, vars namn jag inte tänker försöka uttala, han är ju då borgmästare i Warszawa. Och i Polen, precis som i alla andra länder, så är det ju stadsbefolkningarna som är liberala. Och han kastades in i sista stunden. Och man kan ju säga att landsbygden är ju helt konservativ och liksom katolsk och håller på familjen och allt det där. Men i städerna och framförallt bland de unga tyvärr så vill man hellre bli lika förstört land som resten av Västeuropa. Mm. Men så det blev mycket mycket jämnt och jag fick från vår kära vän Anki som ju har flyttat ner till Polen här på morgonen att nu var 99,97% av rösterna räknade och Duda fick 51,21 och den här på T, den här liberalen, fick 48,79.
Ja, så det var inte någon jordskredsseger precis.
Nej.
Snarare var det på det berömda håret. Men en som var väldigt upprörd över det här, det var ju föga förvånande Tobias Hübinette, rasteologen, eller vad vi nu ska kalla honom. Han beklagade sig på Twitter. Allt tyder tyvärr på att högerpopulismen segrade i gårdagens polska presidentval och därmed går nu Polen också Ungerns högerradikala väg och försvinner från listan över fungerande parlamentariska demokratier i Europa efter den innevarande pandemins viktigaste val i Europa. Ja, och då skrev ju vår vän Mats Skogkär på roligt på Twitter om detta att odemokratiskt lika med när folk inte röstar som jag tycker, och det är precis så vänstern resonerar. Vad är det för odemokratiskt med det här? Det här är ju folkviljan.
Nej, ja, men alltså de kan ju som sagt inte förstå att folk inte vill ha deras liberala skitdemokrati som snart inte är någon demokrati längre. Och det är som vi brukar säga, den som sa den var det. Mm. Det är ju de här människorna som de skiter väl i demokratin bara det blir de partier som de vill som kommer till makten. Mm. Och det så ska ske genom liksom en kupp eller införandet av diktatur, det bryr de sig inte ett ögonblick om. De bara vet att vi faktiskt bryr oss om demokrati. Så det har varit väldigt effektivt att anklaga oss för att vara antidemokrater.
Mm. Ja, det är ett väldigt problematiskt språkbruk de håller sig med. Och just det här att hot mot demokratin och sådär, det är ett så extremt missbrukat uttryck. Eller vad man ska...
Och vi kommer tillbaka till det om en stund när vi ska prata om den totalitära demokratin. Men jag vill säga det också, att SVT är ju naturligtvis lika chockade som de blev när Trump vann och som när Brexit gick igenom och så. Och SVT, de förnekar sig ju aldrig. Idag kan vi då läsa en artikel om ett par, ett muslimskt par i Landskrona. Det var en stor brand på Koppargården nyligen och en massa familjer blev så kallat hemlösa. Och det här Ryaz Faour och Majida Faour, de gråter ut och säger: vi trodde att hemförsäkring ingick i hyresavtalet.
Och då kan man ju också notera att de här människorna har ju tillgång till tolk vad det gäller att läsa till exempel ett hyresavtal om de nu inte kan svenska. Så att det är ju bara till att läsa innantill eller få det översatt då. En del av familjerna är nyanlända i Sverige och har sannolikt inte fått tillräckligt med information eller förstått hur det svenska systemet fungerar, säger Carina Jording som är biträdande förvaltningschef på individ- och familjeomsorgen då på socialtjänsten i Landskrona. Och då undrar jag så här, fungerar det på något annat sätt någon annanstans i världen?
Nej, men jag, alltså, det är ju så här, förstår du, att muslimer tar inte försäkringar. Du vet, det är inshallah. Alltså, Allah gör vad han vill med människor. Och då kan man ju inte gå och försäkra sig mot att bli av med sitt hem om det brinner. Medan det däremot är helt halal att ljuga och säga att man trodde att man hade försäkring. Den fantastiska religionen.
Jag har aldrig hört talas om att det i något land ingår i hyran att teckna en hemförsäkring.
Nej, och nej. Jag skulle tro, detta har jag inte undersökt, men jag tror att förekomsten av försäkringsbolag är försvinnande liten i muslimska länder. Eftersom man har den här inställningen att allt är upp till Allah.
Ja, men det är ju en annan historia. Men de är fantastiska med sina såna här snyftartiklar, alltså, som de skriver på fullt allvar. Där folk får gråta ut och verkligen undanröja alla tvivel om att de möjligen är idioter.
Ja. Exakt, det får ju faktiskt, även om de vill att folk ska snyfta, så tror jag att det får motsatt effekt. Ja. På Twitter idag har ju folk varit fullständigt liksom, de har gapskrattat och hallå dingdong.
Hallå dingdong, exakt. Men du, nu lämnar vi de dingdongarna åt sitt öde och så ska vi prata lite om covid-19. Det är ju nämligen så att vi har ju följt det här med Ghislaine Maxwell, alltså Jeffrey Epsteins partner in crime. Hon sitter ju nu på ett väldigt ökänt häkte i New York och där är hon väldigt rädd för att bli smittad av covid-19 och har därför via sina advokater begärt att hon ska få betala borgen och då inte sitta häktad. Mycket tveksamt att de skulle bevilja det, skulle jag säga, men man tar ju alla chanser, antar jag, om man sitter i hennes sits.
Det är väl klart. Och jag tror det är på torsdag. Det ska vara någon slags sån här borgensförhandling. Eller hon ska få veta om det blir borgen eller inte.
Och hela den här familjen Maxwell, hon har ju typ 7 syskon, tror jag det är, 7-8 syskon. Allihop, de i den här mäktiga familjen har liksom, vad heter det, vouched, säger man på engelska, alltså de har gått i god för henne, att hon kommer inte att rymma eller så om hon släpps fri, och det garanterar vi, och de betalar hennes borgen och de så här. Men jag kan svårligen tänka mig att domstolen kommer att nappa på detta.
Nej, jag tror inte det heller, men däremot så tycker jag ju att det hade varit bättre att de hade satt henne i ett safehouse. För att allt kan ju hända. Hon kan drabbas av covid-19, hon kan göra ett mystiskt självmord, alltså alla möjliga saker kan hända.
Ja, tyvärr, och vi vill ju gärna att det här ska gå till rättegång, eller åtminstone att allting ska komma ut, allt det här materialet hon sägs sitta på, bilder, filmer och annat på mycket högre stående låter konstigt, men högt uppsatta personer.
Och det är mycket annat som händer. Jag såg ju precis X22 report där man berättar om att man har då upptäckt ett nytt fenomen nu. Det finns någon sån där typ Blocket sida som heter Wayfair i USA. Ja. Och där har man då sett att de säljer kuddar för typ $10,000. Hur kan en kudde vara värd $10,000? Och så när man söker på kuddens namn, Duplessis, så är det en försvunnen flicka. Och det är likadant med flera andra. Det är så namn, de säljer bokhyllor och så för liksom fantasisummor. Och alla, eller många, har ett namn av ett försvunnet barn. Och vi ska gräva lite mer i detta och komma tillbaka till det på fredag. Men det är ju mycket som tyder på att det här släpps ut nu. Att Trump är i full gång med att rödpillra det amerikanska folket och vi får hänga med på köpet.
Och då är ju tesen att man släpper ut information så här lite i taget, därför att det skulle bli för mycket för folk att ta in allting på en och samma gång. Så att de droppar ut lite information om det här pö om pö, och som sagt, vi återkommer i ärendet på fredag. Men du, apropå covid-19, så är det ju också så här att det pågår ju då ett race för att hitta ett vaccin.
Visst, och vi har ju varit skeptiska hela tiden, eftersom vacciner, för det första är det väldigt många vacciner som inte är bra, som är direkt farliga för människor och framförallt för barn. Men normalt sett så tar ju ett vaccin flera år att utveckla. Och bara det här att de skulle komma fram med ett vaccin det här året. Alltså, de har ju testat, det är ju liksom nu då bland annat AstraZeneca som ju är... var svenskt men köptes upp av något annat, men de har väl fortfarande en hel del verksamhet här, och de hade då gjort tagit fram någonting som de hade testat på 6 apor, och de hade ju inte blivit svårt sjuka sen när de hade fått coronaviruset, och då gick man genast över till att testa på människor. Alltså, vad är det för dårar, Maria, som låter sig användas som försökskaniner
på ett helt nytt vaccin, otestat i nästan i princip förutom då några, ett gäng apor, mot ett helt nytt virus dessutom, ska man komma ihåg. Det känns som att man är självmordskandidat om man utsätter sig för någonting sånt. Men det här vaccinet som ju AstraZeneca påstår ser väldigt lovande ut, det får kritik nu från både höger och vänster, bland annat en svensk professor i vaccinimmunologi som säger att det här tycker inte jag alls ser särskilt bra ut, vad Astra än påstår. Och bland annat är det ju det då att de här aporna blev ju inte immuna mot covid-19, utan de fick ju sjukdomen men blev inte jättesjuka. Och då kan man ju inte kalla det vaccin, tycker jag. Och det är väldigt, vi länkar här till en artikel från SVT som jag tycker är väldigt obehaglig, inte minst för att AstraZenecas vd uttalar sig på ett sätt som, ja, vad ska man säga, det är väldigt tydligt att de försöker trycka igenom detta till varje pris. Det måste gå jättesnabbt, han säger det, vi måste påbörja tillverkningen redan nu. Annars kommer det att dröja många månader, och många länder har redan tecknat avtal om miljontals doser av det här otestade vaccinet.
EU har ju bestämt sig för att köpa 400 miljoner doser. Bland annat ska Sverige få av det här då. Och det är hon, den här svenska professorn Gunilla Karlsson Edstam, kritisk till. Hon säger att teckna avtal om miljontals doser om ett vaccin där man ännu inte sett några resultat är inte rätt. Jag är förvånad att man fattat så stora beslut på i stort sett inga grunder. För att komma från en professor tycker jag att det är ett mycket starkt uttalande.
Absolut är det, och då går man inte ens in på eventuella biverkningar som man ju inte ens kan ha någon aning om vad de skulle kunna vara i det här läget. Ja, det är skitläskigt för hela grejen alltså. Så att ja, kom ihåg det. Om det skulle bli aktuellt så skulle jag nog inte råda er att ta det här vaccinet.
Nej, verkligen inte. Jag kommer absolut inte att göra det. Jag tog inte en svininfluensavaccinet, och det är jag mycket glad för i efterhand. Mm. Tänk på alla de stackars barn som fick narkolepsi. Bland annat Sofia Wistams dotter såg jag. Hon hade berättat i Aftonbladet eller vad det var. Ja, och när vi är ändå inne på covid-19 så vill jag också tipsa om en artikel där 23 forskare skriver i GP, Göteborgsposten, att och ställer sig frågan, vad är Folkhälsomyndigheten egentligen ute efter? Och de skriver bland annat så här, hur kan man förklara att ett land som är så utsatt håller fast vid bevisligen missriktade rekommendationer? Det finns enligt oss bara två möjligheter. Antingen står det för en ovilja att medge misstag, eller så handlar det om att man har en outtalad strategi, en som tillämpas i det tysta därför att den är så kontroversiell.
Och det är då att låta
gamla människor dö.
Ja, och Amazing Polly såg vi ju häromdagen, det var väl igår, och hon var ju också inne på det här att det är absolut strategi att göra sig av med gamla människor. därför att de är liksom anses bara vara en belastning.
Ja, det har ju Annika Strandhäll talat om för oss, att det är inte invandrarnas fel att det går dåligt för Sverige, det är de äldre svenskarna. Så hon har ju redan stakat ut vägen och de följer den.
Usch ja, vilka otäcka människor. Våra relationer med våra grannländer är inte så där superbra för tillfället, kan man konstatera också.
Nej, verkligen inte. Jag är rädd för vad det här, alltså vart ska det här sluta? Alltså det, Sverige har ju länge varit liksom kaxiga mot grannländerna, och det tror jag har byggt upp en, alltså under lång tid, en irritation mot Sverige. Och nu när Sverige dessutom är farligt, alltså hur, vårt land kommer ju att bara bli värre och värre om inte vi lyckas få en annan regering som vänder den här utvecklingen. Då kanske till och med helt, det blir ingen nordisk passfrihet längre, inte för oss i alla fall.
Du försökte ju ta dig till Danmark i helgen, men du gjorde inte det. Ni försökte aldrig gå i land.
Nej, därför att jag hade visserligen tagit fram ett personbevis på min telefon, men min gode vän, han vägrar smartphone.
Okay.
Och han då dumt, inte. Nej. Men vi turade i alla fall, och det var väldigt trevligt. Träffade Johan Nilsson där på båten.
Alltid trevligt. Den avhoppade kommunisten, eller vad vi nu ska kalla honom. Vi får väl se om vi kan tota ihop lite fler debatter med Joe i huvudrollen framöver. Nej, men det som har hänt nu senast är ju då att Sverige får väldigt stark kritik från finländskt håll. Kan du berätta vad den här finländske docenten i sociologi och kulturhistoria, vad han säger?
Ja, Jari Ehrnrooth, han har då skrivit denna först för Yle och sen så har han gjort en kortare version för Expressen. Och vi kan läsa på Fria Tider att han undrar, alltså varför håller Sverige fast vid den här strategin när vi har så många döda? Och då säger han så här, att det kan bero på den svenska kollektivismen, att samhällets totala vinning ses som viktigare än individens liv och hälsa, vilket är något som bryter mot folkrätten. Och han tror att det är för att vi vill få den här så kallade flockimmuniteten. Och så säger han att Sverige kan också liknas vid en mjuk form av totalitär demokrati. Man har visserligen inte förbjudit kritik, men man ändrar inte riktning. Nej. Hur mycket kritik man än får.
Så det han säger är ungefär samma som du och jag har varit inne på ett tag. Ja, det klingar sant i mina öron. Men vår vän Koa då, vad har han att säga om det hela? Han har skrivit ett långt, långt inlägg på sin blogg Mörkläggning.
Ja, och han ska väl skriva flera delar av den där. Och han kommer in på det här med att, alltså han frågar sig, är den svenska staten egentligen demokratisk? Man skulle ju kunna tro det eftersom de gafflar om demokrati och hur alla vi andra är antidemokratiska. Och de är den enda sista utposten mot nazismen och vad det nu är liksom.
Ja.
Men vi såg ju en lång intervju som Mikael Vilgot hade gjort med Koa häromdagen, igår kanske, och vi har valt ut ett litet klipp därifrån, för då har han först liksom förklarat vad det är som har gått fel i Sverige. Och det är bland annat partierna, att de har så stor makt, att de är inte folkets företrädare längre och att vi inte har någon författningsdomstol och sådär. Och så här kommer han in på vad tycker han ska göras för att rätta till det som har gått så snett.
Och då ska jag bara säga innan vi kör klippet att Koa är då alltså Karl-Olof Arnsberg, och han är professor emeritus i etnologi.
Men vi har listat här ett antal olika problem. Och om du skulle peka på några åtgärder för att komma till rätta med det här, vad skulle du säga är de viktigaste sakerna då? Du har nämnt författningsdomstol.
Ja, jag har på sätt och vis redan nämnt dem. Det är väl att på något sätt måste, det vet jag inte riktigt hur det ska gå till, men riksdagen måste återta makt makten och bli tydligare folkets representanter, alltså makten från partierna. Mm. Det måste vara, vi måste på något sätt bejaka grundlagens intentioner där, för det var inte tanken att partierna skulle med sina ideologier skulle ta hand om makten. Och så behöver vi naturligtvis en författningsdomstol. Jag skulle önska att vi hade både nationella och regionala bindande folkomröstningar av modell Schweiz. Det skulle göra mycket. Men sen behövs det behövs liksom en skolning, en avpolitisering av media och myndigheter i första hand. Alltså, vi behöver få myndigheter som gör sitt jobb utan att lägga genusperspektiv och utan att vara feminister eller vad det nu kan vara, utan att hata patriarkatet och utan att tro att alla människor är lika lämpade för alla sysslor. Alltså vi behöver återta någon slags sunt folkligt förnuft, om man vågar säga så, i myndighetshanteringen. Liksom vi behöver ha en mediekultur som lever upp till sina egna slagord, vilket de inte gör. Alltså det är ett annat Sverige, och man kan fråga sig hur. Det är inte bara Sverige, det här gäller hela västerlandet, men Sverige är ofta ivrigast och bästa eleven i klassen, så att säga. Men vi behöver på sätt och vis, för att spetsa till det, ett avpolitiserat makt-Sverige och en mer politiskt aktiv befolkning.
Där är det ju i ett nötskal. Kunde vi få igenom allt det han säger, så skulle vi kunna börja återskapa vårt Sverige. Och jag vill säga det också med författningsdomstol, att vi har ju inte det, utan vi har bara lagrådet. Och så säger de ofta så att ja, men vi har ju lagrådet. Ja, fast de är ju helt tandlösa. De kan ju,
men vi har ju KU, Ingrid.
Ja, är ju än mer tandlös. Jag vill bara säga det med lagrådet, att de har ju gett våldsam kritik. Nu senast var det väl gymnasielagen. Men politikerna struntar ju fullständigt i det. En författningsdomstol kan helt enkelt gå in och säga: denna lagen går emot de svenska grundlagarna. Riv upp den, ni får inte genomföra den. Så är det i riktiga demokratier.
Så som ju görs titt som tätt i USA, som har sin högsta domstol som är väldigt aktiv. Det är något liknande skulle vi verkligen behöva. Jag tycker det är intressant att Koa, han pratar om lite av en trestegsraket här. Det är medierna, det är myndigheterna och det är själva det politiska systemet som måste på något sätt göras om. Det är de tre pelarna, eller vad man ska kalla det, va? Som liksom. Och jag tycker det är också mycket intressant att han pekar på det här att riksdagen har liksom förlorat sin makt, eller vad, ja, alltså det är för mycket politiskt spel. Egentligen är ju tanken att alltså riksdagen är ju, ska ju vara högsta instans, eller vad man ska säga, alltså högsta, de som ska bestämma saker. Mäktigare än regeringen egentligen.
Ja, alltså det är riksdagen som beslutar och regeringen som genomför. Men, och tanken var ju då, alltså det är ju därför folk kommer liksom från olika valkretsar och så, för att de ska representera hela folket. Men det gör de ju inte, de representerar bara sitt parti. Och det är det han menar, det var aldrig tanken att partierna helt skulle ta makten över politiken. Och jag tycker det är också väldigt bra att han säger lite sunt folkförnuft. Och kunde vi få till det här med bindande folkomröstningar? Det vore ju fantastiskt.
Och det kommer de aldrig att tillåta. Och du vet ju att det har till och med påståtts att det är odemokratiskt med folkomröstningar. Ja. Om du minns vem som sa det.
Ja, det var Göran Rosenberg. Det var ett slag i magen på demokratin.
Svårt att tänka sig någonting mer demokratiskt än en folkomröstning. Men okej, nu är vi där igen. Vad betyder ordet demokrati? Betyder det bara det jag tycker? Du har också hittat en intressant krönika som jag tyvärr inte har hunnit kollas lite närmare på i Världen idag, den kristna tidningen, med rubriken: det känns som om landet ockuperats inifrån. Det är rätt så starka ord alltså.
Det är det. Och Världen idag ska jag säga är en rätt så pigg kristen tidning. Mycket tuffare än Dagen. Mm. Och hon som har skrivit heter Karin Stenström. Och hon säger att det känns som om landet ockuperats inifrån. Och som om medborgarna inte kan frigöra sig från de som gripit makten och har som främsta mål att behålla den.
Mm.
Mm. Jag tycker ni ska läsa den. Vi hinner inte gå igenom den så i detalj. Men det är ju allt fler som ser att den svenska demokratin, den har inte bara brister. Den håller ju på att fullständigt tappa sitt eget syfte.
Mm. Och jag tror att det hon är inne på här är väl också den här maktlösheten som många människor känner som är så farlig.
Ja.
Att man bara ger upp därför att man känner att det inte är lönt. Jag kan själv alltså angripas av sådana tankar ibland att vad håller vi på med, du och jag, och varför gör vi det här? Är det lönt? Är det någon som lyssnar? Kommer vi någon vart? Kommer någonting att förändras? Eller är vi, marscherar vi bara som lämlar ut över stupet? Så kan man ju känna ibland, men det är viktigt att inte ge efter för de tankarna.
Nej, inte mer än en eftermiddag eller så. Sen nästa dag måste man kavla upp armarna igen. Men det händer ju att jag funderar på om någonting verkligen har gått så fel i svenska folkets genuppsättning att vi inte har kvar någon
överlevnadsinstinkt. Precis. Absolut. Och jag tror ju också att djupa staten eller vad vi nu ska kalla dem, de som styr, vill gärna spä på den känslan, därför att det är ju jättebra med en passiviserad befolkning som man bara kan köra med hit och dit. Och vi ser ju ständiga attacker också på Sverige, på svenska symboler. Ett exempel är nu en krönika av en Patrik Lindenfors i tidningen Göteborgsposten med rubriken "Svenska flaggan är en problematisk symbol".
Ja, alltså han är då styrelseledamot i Humanisterna.
Mm.
Så att han tycker att det är ju inte klokt att vi har ett kors på flaggan.
Han menar på då att han skriver att på Wikipedia illustreras svenska insatsen i Afghanistan med en bild på en tungt beväpnad svensk soldat ovanpå ett militärfordon. Bakom honom vajar något som i sammanhanget mycket väl kan tolkas som en korstågsfana. Och så menar han på att det var ju inte konstigt att afghanerna blev livrädda för det här. Tänk om folk skulle åka runt i Sverige med Saudiarabiens flagga. Och det är också en sån koko-jämförelse. Det är väl inte krig, nej, officiellt i alla fall, vad jag vet, i Sverige. Och
alltså, nej, det är så dumt. Och liksom, är det någonting som pågår i världen så är det inte korståg. Det är islamiseringen, nej, av hela västvärlden.
Ja, vi får anledning att återkomma till detta om en liten stund här. Alltså, men det, tänk på bara när ni läser såna här grejer att alltså, man blir ju först väldigt provocerad och sen kan man bli väldigt uppgiven. Men kom ihåg att åtminstone så tror inte jag att de som har den här inställningen är på något sätt i majoritet bland svenskarna.
Men de håller på så här hela tiden. De liksom pillar i såret för att ta ifrån oss allt det som är vårt. Och de är på god väg att lyckas.
Något annat som de vill ta ifrån oss är den fantastiska katedralen. Mm. Kan man säga det? Hagia Sofia.
Mm.
Är det rätt nu?
Ja, det är ju då så att Hagia Sofia, den första kyrkan som grundades på den platsen, det var alltså 360 efter Kristus, och den som vi ser idag, den är från år 537. Och så tänker ni sig, här med den kyrkan, katedral, varför står det 4 minareter runt den? Jo, för att när Konstantinopel, som det hette, som var huvudstaden för det östromerska riket, även kallat det bysantinska riket, som ju stod sig väldigt mycket längre än Östrom.
Mm.
De blev ju intagna av muslimer.
Mm. Precis.
Och nu kommer jag inte ihåg vilket år det var. Det har jag inte skrivit upp i.
Ottomanska arméer var det väl då som, ja, vad ska vi kalla den här invasionen? Slakten av Konstantinopel har ju du lagt en länk till. Där, det var den 29 maj 1453. Då erövrades Konstantinopel, den kristna staden då. Och det de sysslade med där, de invaderande muslimerna, det kan inte kallas någonting annat än just slakt.
Ja.
De dödade alla män, de förslavade kvinnor och barn, våldtog ju naturligtvis alla de såg, och folk hade sökt tillflykt i kyrkan, Hagia Sofia, därför att det finns ju något som heter kyrkofrid.
Ja.
Och enligt vår tradition då så ska man vara säker om man befinner sig på helig mark. Men det sket ju de här muslimerna fullständigt i naturligtvis. Så att, så gick det till. Så det erövrade de Konstantinopel och gjorde om det till nuvarande då Istanbul. Och gjorde om den här fantastiska basilikan, tror jag är rätt ord, till moské.
Ja. Men sen hände ju saken att en man som heter Atatürk tog makten över Turkiet på 1930-talet, och han bestämde att den här fantastiska kyrkan inte längre skulle vara moské, utan den skulle göras om till ett museum. Och då såg man ju att alla de fantastiska Jesusbilder och så som fanns som moskéer, mosaiker menar jag, de hade de ju, vissa hade de förstört, men många hade de bara gipsat över, så att det gick att ta fram all prakten i kyrkan. Och så den har alltså varit museum sedan 1935 eller vad det var. Men nu har Erdogan, som ju är i full gång med att islamisera Turkiet och säkert vill återupprätta det ottomanska riket, bara låtit en domstol bestämma att det som Atatürk bestämde var olagligt. Så nu ska den bli moské.
Och han har, vi ska återkomma till det alldeles strax. Vi ska titta bara lite på rörliga bilder från interiören i Hagia Sofia.
Ja, och ni som bara lyssnar på podden, ni kommer inte se det här, men det är inte så väldigt långt, så ni får stå ut. Otroligt vacker, och jag befarar att det här snart är ett minne blott, därför att moskéer får inte ha kristna utsmyckningar, och den här gången kanske de inte nöjer sig med att gipsa över all prakt, utan
Nej.
Faktiskt helt enkelt bara knacka bort det.
Ja. Det är ju som så här att den här basilikan Hagia Sofia är den mest heliga platsen för ortodoxa kristna.
Mm.
Den har stor betydelse för alla kristna, men särskilt för de ortodoxa. Och vi såg ju ett avsnitt av Duran då för ett par dagar sen, när de tog upp det här som håller på att hända. Både Alex och Alexander är ju då av grekisk härkomst. Och de var, jag har aldrig sett Alex så arg och ledsen. Han grät nästan, så man förstod liksom signifikansen av det här. Och då fick vi också klart för oss att det finns ett geopolitiskt spel bakom det här. Erdogan har ju länge velat göra detta, och han gick väl till val på att han skulle göra detta. Han har länge sagt att jag kommer att göra om Hagia Sofia till moské igen och så vidare. Han vädjar ju till sina då islamistiska fans. Men han har inväntat rätt ögonblick. Och varför är det rätt ögonblick just nu då, Ingrid?
Jo, för det som hände för 2 år sedan, tror jag, det var att patriarken i Istanbul, som ju är liksom de ortodoxas påve. Han beslöt självsvåldigt, om jag förstår saken rätt, att den ortodoxa ukrainska kyrkan skulle inte längre lyda under den ryska överhögheten. Det är som om någon skulle bryta sig, liksom bryta med påven, alltså någon katolsk ett land som bryter med påven. Och han bara skrev under det där pappret, och förmodligen har han också skrivit under nu sin egen, ja inte dödsattest, men att han kommer att få vara kvar. Att det kommer att få finnas en patriark i Istanbul är inte särskilt troligt. Men nu är det ju det att ryssarna, som annars har haft, de har en väldigt speciell relation med turkarna. Den går upp och ner. De har ju samarbetat ganska bra när det gäller Syrien. Men just nu är ryssarna är så förbannade på den här patriarken för att han gjorde det med den ukrainska kyrkan. Så att tror att Putin inte kommer att ingripa, för han skulle kunna ta Erdogan i örat och förklara varför detta är en mycket dålig idé. Mm. Men det är inte säkert att han gör det.
Det kan vara viktigare för ryssarna att jävlas med grekerna, misstänker både du och jag och även Alex Alexander. Ska vi bara kolla på ett kort klipp hur det såg ut när den här patriarken skrev på? Jag förmodar att den andra gubben där är då den ukrainska patriarken som väl tyckte att det här var jättetrevligt. Men som sagt, geopolitiskt så har detta fått konsekvenser långt utöver bara symboler, kristendom och så vidare.
Precis, och Ukraina är ju ett mycket geopolitiskt intressant område, för att EU har ju hållit på, och även USA vet vi ju via Obama och inte minst Biden som la sig i och såg till att den förre presidenten blev störtad och fick sin man vid makten, och man har liksom medvetet jobbat för att Ukraina alltså ska dras mot Europa istället och klippa alla band med Putin. Och nu kom det här då som liksom lök på laxen, att man drog in kyrkan i det, och tyvärr så satte inte grekerna ner foten, utan de accepterade detta, att den ukrainska kyrkan bröt sig loss från Ryssland. Så att ja, det är mycket obehagligt, och faktum är att jag vet inte hur det här ska lösas, därför att Turkiet har ju genast börjat att morra ännu mer. De skickade ut en hel örlogsflotta in på grekiskt vatten, och det är ju gamla, de är ju gamla dödsfiender, Grekland och Turkiet. Alltså, det här kan bli riktigt farligt. Det här skulle kunna utlösa tredje världskriget.
Ja, absolut, och tyvärr så har ju hittills har inte USA gjort så där jättebra ifrån sig i den här affären. Där är tydligen en ganska problematisk ambassadör i Aten för tillfället som heter Jeffrey Pyatt. Och han har varit väldigt så där pro-ukrainsk och mot ja, det är väldigt rörigt alltihop. Det handlar ju det kokar ner till är väl liksom alltså intressen för och emot Putin.
Ja,
det är liksom Putin det här centreras kring, och olika, alltså att man positionerar sig på olika sätt. Grekland har ju nu sagt då att de kommer att kräva sanktioner mot Turkiet och sådär.
Vilket EU inte kommer att göra. Men de ska själva införa sanktioner har de sagt. Men hur och vilka, det har de inte kommit fram med än. Men de har ju krävt att EU ska införa sanktioner mot Turkiet. Men EU är ju värsta Turkiet-fjäskarna.
Mm. Ja, nej, så det tror vi inte så mycket på. Och det har ju än en gång visat sig hur tandlöst FN är då. Mm. FN-organet UNESCO som har hand om världsarv, vilket då Hagia Sofia är, har ju då protesterat men väldigt lamt. Och vad kan de göra? Faktum är den enda som jag lyckats hitta som kan säga något positivt i detta, det är vår gamla favorit David Wood som är en kristen debattör och islamkännare. Han la ut ett litet klipp där han menar på att nej, men deppa inte ihop nu, för att nu har muslimerna verkligen satt sin sista potatis i det här att någonsin få någon sympati från någon annan igen.
Exakt, för han menar det att nu har de visat, det har de gjort gång på gång, men det här är liksom droppen, att de struntar fullständigt i våra helgedomar medan de kräver respekt för sina, och de ska få bygga den ena moskén efter den andra och de ska ha bönutrop. Nej, varenda gång någon muslim kommer med något sånt, pap, 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 Hagia Sofia, här blir inga moskéer här.
Sa inte du att de byggde moskéer i parti och minut i Jerusalem eller?
Jo, uppe på Tempelberget. Alltså de, och han säger ju det också, David Wood, att allt de har som sina helgedomar, det har de stulit från andra. De har stulit hinduiska tempel, hela Kaaba-stenen. Den var ju full av liksom... symboler runt på olika gudar och sådär. Och när Mohammed intog Mekka, så det första han gjorde var att slog sönder alla de symbolerna och klämade stenen som sin egen. Så blev den en muslimsk, den liksom det mest heliga. Mm. Och sen Tempelberget i Jerusalem som har varit judarnas stora helgedom i 3000 år. Nej, det är deras, de har större rätt till det. Det är så heligt och det är muslims.
Ja, men du vet, Mohammed drömde ju en grej. Så ja. Det måste ju vara deras.
Ja, och nu är detta då liksom, alltså, det här är lika som Alexander säger, det här är som om muslimer skulle ta över Vatikanen, Sankt Peterskyrkan, och göra om den till moské. Så stort är det.
Mm. Och påven då, Frasse, som vi kallar honom, Franciscus, han har ju uttalat sig i skarpa ordalag, det smärtar mig, säger han.
Ja, och jag skrev det på Twitter, det kunde du kanske tänkt på innan du knäföll för muslimer och kysste deras fötter.
Ja, verkligen.
Och det är ju så, vi har sagt det många gånger, det är en så stark kultur som tror så mycket på sig själva, så allt vi gör i form av bamsesnällhet, det tolkar de som svaghet. Du sträcker fram lillfingret och de sliter av det hela armen och slår dig i huvudet med den blodiga sidan.
Ja, jag har ju sagt det många gånger förut, att det är enda anledningen till att Israel fortfarande existerar som land, det är ju att de är ganska tuffa ju. Och de har förstått den här Mellanöstern-mentaliteten som är att man måste vara stenhård, man kan inte ge dem ett lillfinger nagel för att klippa dem hela armen. Du, vi ska bara snabbt konstatera också att filmen Midnight Express ju utspelade sig i Istanbul, och det här är väl ett av de starkare minnena man har som, ja, varan en person i vår ålder av, och liksom ett av de starkare intrycken av staden Istanbul. Och du, jag googlade lite kring den här filmen och då kunde snabbt konstatera att den var ju oerhört kontroversiell redan när den kom 1978. Så var det ju då, och det var visserligen sant alltihop som beskrevs i filmen, men det var ändå rasistiskt. Och det handlar ju då om en amerikan som försöker smuggla hash från Istanbul till USA och fastnar i tullen, eller fastnar på flygplatsen, och får sen sitta i ett turkisk fängelse i 5 år. Och det är inte någon lek precis.
Nej.
Men det intressanta med hela den grejen, det var ju då som sagt var att fastän allting var sant och sådär, så var det ändå rasistiskt att berätta sanningen tydligen. Så att, ja, kan
och vi letade ju efter filmen för att vi blev så liksom sugna på att se om den. Plus att det gjordes en dokumentär för ett par år sedan, Midnight Return. Men ingen av de filmerna har vi lyckats hitta. Inte på några strömningstjänster, inte på YouTube.
Nej, nej. Så sitter ni på ett exemplar så håll fast vid det, för den är antagligen ja, samistat.
Ja.
Vid det här laget.
Ja, och får jag bara säga att jag har aldrig varit i den här fantastiska kyrkan Hagia Sofia, och därför att jag har aldrig varit intresserad av Turkiet som land. Jag var där någon gång någon vecka på någon sån här badsemester, men dock inte i Istanbul. Och nu kommer vi aldrig att få se den. Och då går vi också miste om det vikingaklotter som finns i Hagia Sofia. Det är ju två stycken runinskrifter. Halvdan gjorde dessa runor och så någon annan.
Fantastiskt. Vikingarna var lite av en sån här, ja, de taggade mycket om man säger så.
Ja.
Ja, nej, men vi ska väl inte ge tappt än, Ingrid, utan vi hoppas att hela den här affären får en fredlig och bra lösning. Jag vet inte om jag riktigt tror på det, men hoppas kan man ju. Jag vet inte heller. Det är läskigt som sagt, och det har potential att balla ur rätt så rejält hela grejen. Du, vi ska, innan vi avslutar idag så ska vi ta en liten bit om Joe Biden.
Ja, jag tycker det är så lustigt. Alltså när man ser svenska medier, du och jag tittar ju jättemycket på olika, på Fox News och på alla som kommenterar på YouTube, och man får se klipp på Biden och på Trump. Men om man bara ser på svenska tv-nyheter till exempel, då får man ju intrycket av att Joe Biden, han är verkligen med i matchen här. Det är inget fel på honom, han är inte dement, han gör inte bort sig. Han är helt, och han leder nu precis som Hillary ledde stort.
Ja, medan han ju i USA rent allmänt omtalas som en, ja, vad ska vi säga, lustig figur, och att det verkar ju råda, jag kanske inte på scenen, men allmän konsensus bland alla vettiga människor åtminstone, att han är en så kallad placeholder. Ja. Det handlar om vem väljer han som vice presidentkandidat. Det är egentligen den personen som kandiderar.
Mm. Därför att de fattar ju själva att om han mot förmodan skulle vinna så kan de ju inte släppa fram en fullständig knäppis som president.
Han sitter i sin källare och kuckelurar tydligen.
Alltså jag har sett liksom klipp där de har satt ihop de liksom vansinnigaste grejerna han har sagt, och bland annat så är det ett klipp där han säger så här: well, you know, in this country, men and women were created by, you know, the thing. Han kommer inte ihåg Gud.
The thing?
The thing, ja. Yeah.
Okej, okay. Ja. Ska vi kolla snabbt på ett litet klipp där man pratar om Bidens, ja, väl och ve, höll jag på att säga.
Greg, I just want to move on to you and say, also on Hannity last night, the president said that Biden had been brainwashed by the radical left. So my question for you is, can the president convince voters that Joe Biden, who's known as a moderate, is actually Bernie Sanders and Alexandria Ocasio-Cortez?
Yeah, you know, I thought it was really nice of President Trump to pay Joe a compliment by saying he was brainwashed, because he's obviously implying there is something there to wash. The fact is, Biden is an open vessel, bottom line. You can fill it with anything. He's a political pinata, and, you know, you can put in defund the police, and maybe he'll do it, or the Green New Deal. It just takes a while. You have to beat it out of him later, but he'll do anything to placate the hard left. But the big story, Juan, is his weakness is that he can't think on his feet, which is why you're seeing a lot of prominent liberals, one of them, what's his name, Tom Friedman, saying that maybe, you know, Joe doesn't have to debate at all, right? They want to really just keep him in a freezer next to Walt Disney's head because they want to deny Trump the kill shot. And I think that's what's going to happen. So what should Trump do if Joe Biden ducks the debates? He should show up outside his house, like on a flatbed truck, with a podium, conduct the debate on the street, and answer questions. And then when he's done, they have to send somebody to Joe's house, go downstairs, and get his answer to the question, and do it that way. I think that is because Trump needs to have an alternative if Joe backs out. And I put it at 90%. He's not going to debate.
Ja, det här är den här Greg Gutfeld, vars namn jag inte kommer ihåg nyligen. Och det, vad han säger här är ju att dels så frågar han då om han har blivit hjärntvättad. Så säger han, det var en komplimang utav Trump att säga det, för att hjärntvätt, och det tyder på att någonting finns där uppe.
Det är riktigt elakt är det, men inte helt osant tyvärr. Och han sätter ju fingret på en annan viktig sak här, nämligen att det kusliga med Joe Biden är att man kan få honom att säga lite vad som helst. Olika intressen kan liksom driva honom åt dit de vill, va? Och så säger han, nu var de lite inne på det här med, hade han inte sagt då defund the police, alltså att man ska avskaffa polisen. Ja, man vet inte riktigt. Han själv tycker inte någonting. Nej. Utan han säger det han blir tillsagd.
Ja, precis. Om han kommer ihåg det.
Ja.
Och nu är det ju till och med så att alla de här tidningarna, New York Times och Washington Post och alla dem, de har ju nu på allvar börjat säga att ja, tycker nog inte han ska debattera mot Trump. Han har ju gått med på 3 debatter. Och vi har väl hela tiden trott att nej, det blir den andra. Men nu säger de så, han bör nog inte göra det, för att nej, och i så fall då ska han ha som krav att 10 faktagranskare ska sitta i studion under debatterna och genast ta reda på om det Trump säger är sant eller falskt.
Med andra ord, alltså översättning då, det ska sitta 10 personer och viska i hans öra vad han ska säga.
Ja, ja, ja.
Tolkar jag det som. Det vore ju rent skandalöst att inte få till en debatt mellan kandidaterna, vill ju jag hävda.
Ja, snacka om odemokratiskt.
Ja.
Folk ska väl kunna bilda sig en uppfattning. Vilken av de här 2 tror jag är bäst lämpad att styra USA de närmaste 4 åren? Och det är just därför de inte kan släppa fram Joe Biden. För han kan ju möjligtvis hålla ett tal om han får läsa från en teleprompter. Och de kan hålla unga flickor borta från honom så han inte snusar dem i nacken och pussar dem och sånt.
Ja,
men
ja.
Han kan ju definitivt inte klara en debatt. Absolut inte. Då blir det ju fullständigt tydligt även för SVT att han är dement.
Det är lite samma, det har lite besläktat med vår egen statsminister Stefan Löfven, som ju inte heller klarar av att debattera. Han är ju inte genomdement som Biden, men han är en väldigt dålig debattör. Även Löfven kan ju till nöds hålla ett hyfsat tal om han förstår bara oemotsagd och läsa innantill. Men det har ju visat sig gång efter annan att han klarar inte av att debattera mot de andra partiledarna, och det är ju också därför hans stab håller honom gömd i någon garderob tydligen.
För han sitter kanske också i en källare som Joe Biden.
Ja, precis. Du, Trump shock election poll. Black Lives Matter protests will get Trump re-elected. Det tycker jag låter som ett vitt piller.
Ja, absolut. Det är ju tidningen Express, brittisk tidning, som skriver att det som händer nu med alla de här med vandaliseringen och så kommer antagligen att ge Trump valseger. Alltså än en gång misslyckas globalisternas plan.
Det hade varit härligt om så var fallet, men det är ju, jag vill ju påstå att det känns som en balansgång på slak lina. Det är många rörliga delar i detta. Det är mycket som kan gå fel. Gud välsigna president Trump och hoppas att det går bra och att det går enligt plan. Men alltså, visst tror jag att de allra flesta vettiga människor tycker att de här BLM-protesterna helt har ballat ur och känner det. Liksom,
utom svenskarna. Loaj var ju ute och frågade folk i Stockholm.
Ja, jag såg det.
Tycker du om Black Lives Matter? Ja, jätteviktigt. Mycket, mycket bra. Uff, ja. Och om jag säger White Lives Matter. Vadå? Nej, det tycker jag låter dumt.
Man har ju föreslagit att uttrycket All Lives Matter ska anses vara hate speech. Alla liv har ett värde eller har betydelse. Det är alltså hatiskt att säga det.
Så bland annat så om de här du vet, opinionsmätningarna, de funkar ju inte riktigt som våra, eftersom det spelar ju ingen roll om liksom Biden har mer i opinionsmätningar, för det handlar om i vilka stater vinner. Ja. Och då får du då de här så kallat elektorsrösterna. Så att ja, och vi behöver bara komma ihåg att det var 90% säkert att Hillary Clinton skulle vinna, så kan vi säga att vi bryr oss inte så väldigt mycket om opinionsmätningar.
Nej, absolut inte. Men det är ändå intressant att även i de här tveksamma opinionsmätningarna så har Trump närmat sig väldigt mycket. Alltså close the gap.
Jag säger också det här med Kanye West.
Ja.
Att det såg vi också någonstans.
Ja, han
gick ut häromdagen och sa att han skulle ställa upp som oberoende presidentkandidat, och det är lite konstigt för att han har ju varit Trumps bästa kompis och gick omkring liksom med sån här magahatt och så. Men det som egentligen tror vi ligger bakom detta, det är att han vill ta svarta röster från Joe Biden.
Aha.
Han vet ju naturligtvis att han har ingen chans, och han hade sagt någonting sånt här om att ja, jag måste uppmana mina svarta vänner att inte rösta på en person som påstår att om du inte röstar på mig är du inte svart. Så det kan till och med vara så att de har kommit överens om detta, okay. Trump och West. Okay.
Låt oss hoppas att så är fallet, för det har ju varit en del spekulationer kring Kanye Wests psykiska välbefinnande, om man säger så. Det påstås att han är bipolär och att han har såna här maniska episoder med jämna mellanrum där han gör väldigt konstiga saker, men jag vet inte om det är bara förtal eller inte, men så det är ju bra om det ligger en väl genomtänkt plan bakom det utspelet. Nu får vi i min själ ta och knyta ihop säcken för idag, och innan vi gör det så vill vi påminna om att vi blir väldigt väldigt glada om ni vill stötta oss. För det är det som gör att vi kan hålla igång den här verksamheten med artiklar och poddar. Och hur gör man då, Ingen?
Jo, då går man in på vår hemsida ingenomaria.se, stötta oss, och så ser man swishnummer och bankgironummer och en donorbox där man med fördel kan bli månadsgivare. Men om man, de flesta gillar ju swish, och då tänker jag så här att nu är det ju program 101 på fredag, då kan man ju swisha 101 kronor, 101 kronor.
Just det, vi fortsätter den kampanjen. Ja. 102 och 103. Hörni, ha en alldeles underbar vecka, så ses vi igen och hörs på fredag. Gud välsigne er, som Ingrid alltid brukar säga.
Säger jag det också. Gud välsigne er.